Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hjärtat ljuger inte, inte om stress heller. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälso- och managementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna! Vi brukar prata om att mäta och inte mäta och mäthets. Mm. Och idag ska vi prata om hur man kan faktiskt mäta stress och vad man inte kan mäta. Och vad vi tror att framtiden bär med sig vad gäller så kallade wearables och hälsa i övrigt faktiskt.
Därför välkomnar vi dig Anders Kärnvik. Du är docent i fysiologisk mätteknik från Linköpings universitet.
Tack så mycket.
Och ja, välkommen. Och berätta lite, vad gör man som en docent i fysiologisk mätteknik?
Ja, i mitt fall så jag kommer ju från sjukvården, alltså medicinsk teknikhållet. Så det handlar ju om sensorer för sjukvården i min bakgrund. Och min specialitet är ju att utveckla så icke-invasiva sensorer när man kan mäta saker utanpå kroppen.
Mm.
Så i sjukvården så finns ju massa sensorer och mätmetoder för att göra det då. Och nu börjar de gradvis flyttas ut i mer kommersiella förebyggande tillämpningar. Så det är där gränslandet jag jobbar.
Och vilka typer av icke-invasiva, heter det så? Mm. Non-invasiva. Mm. Finns det då som har kommit ut som man som företag och privatperson kan använda?
Oj, det finns ju många då. Det som har slagit igenom nu på senaste åren är ju de här optiska metoderna, de här handledssensorerna. Förut, där jag forskade på en gång i tiden på universitetet, de här man lyser på huden och så studsar ljuset, så absorberas det av blodet och så kan man få en pulskurva då genom att mäta mycket blod som kommer tillbaks från huden. Och då kan man mäta puls och lite andra saker. Så det är ju, har ju blivit en ganska central variabel i och med olika klockorna som kommer och så vidare. Men det finns många andra metoder. Man kan jobba med EKG som är min favoritsignal. Alltså att mäta direkt på hjärtat, hjärtats elektriska signal. Sen finns det olika typer av hudkonduktans, alltså svettning. Det ju, korrelerar ju till stress och så vidare. Det kan man mäta. Och, ja, det finns många helt enkelt.
Och det här är sånt som då ursprungligen kommer från medicinsk, alltså vårdsektorn kan man säga. Men har kommit ut och blivit mer,
ja, precis,
så att säga, kommersiellt.
Ja.
Jo, men precis. Det har ju slagit väldigt mycket de senaste åren med sånt här. Jag sitter med en runt handleden som mäter aktivitet. Och de kan ju vara olika raffinerade och inte. Du beskrev några. Och jag ska bara förtydliga, icke-invasivt, det betyder att man inte sticker i nålar och grejer,
ja,
i
precis,
kroppen.
Precis. Ja. Mm.
Och frågan är då, vad är bra att mäta om vi nu... Jag menar, vi sitter här och pratar om hur vi har det på jobbet. Och ett väldigt vanligt problem idag är att väldigt många är stressade. Och... jag kan tänka så här, bara för att provocera lite. Borde inte räcka med att min chef kollar av med mig ibland så här, men hur är det Boel? Är du lite stressad? Eller? Och så svarar jag på det och så gör vi något åt det.
Ja, det var det som du svarar själv på frågan. Vad betyder det att göra någonting åt det? Det är ofta där det fastnar. Mm. Så jag är ju egentligen inte så superförtjust i mätning. Jag vet inte hur man ska säga det. Men nu har jag jobbat i 10 år med mätning. Men jag är ju ingen sån här quantified self-person som gillar att mäta saker för mätandets skull. Tyvärr har ju hela branschen fastnat där, kan jag tycka. Det har varit så i väldigt många år att man mäter så mycket man bara kan, presentera det för användaren och sen får de lösa problemen, så att säga.
Just det.
Jag är ju mer förtjust än man kan mäta saker som inte är intuitiva och lyfta fram, ge insikter och kunna bygga åtgärder på insikten om saker och ting som inte var uppenbara.
Ah.
Träning till exempel, man vet ju ofta om man har tränat, det kanske man inte behöver en klocka som talar om för sig.
Det känns så.
Men däremot stress till exempel, som är en ganska komplicerad mekanism man inte alltid känner igen eller vill känna igen, kan man mäta den och återkoppla den, så har man ju helt andra möjligheter att kunna jobba med just åtgärder mot stress.
Nu får du jättegärna berätta mer. Vad är det vi inte känner själva? Kan du beskriva hur det funkar?
Ja, då måste man ju börja med hela stressresponsen, hela mekanismen som är bra att ha klar för sig. Måste man ju börja med den här klassiska som man har hört, man går på stressföreläsningar med lejon på savannen och så vidare. Hela vår evolutionära bakgrund kring stressresponsen.
Just det, hur vi är funtade och hur vi reagerar i stress.
Den här grundläggande mekanismen som finns hos alla djur egentligen, kan man säga, i alla fall alla däggdjur. Att vi reagerar på hot i vår omgivning för att kunna springa därifrån eller slåss och så vidare. Den mekanismen som är väldigt djupt rotad, som startade i hjärnan då, som en respons på att vi behöver framförallt kunna aktivera musklerna och kunna springa. Och då behövs det, hjärtat behöver slå snabbare, vi behöver mer blod, vi behöver energi i blodbanan, så det skickas ut massa hormoner som puttar ut fett och socker i blodet som ska cirkulera. Hela den stressresponsen då, flyktresponsen som man brukar kalla den, är ju det som ligger bakom hela all problematik med stress, kan man säga. Att vi ligger i det här läget för långa tider, helt enkelt.
Därför att det du beskriver, det syftar ofta till en typ av fysisk, ganska omfattande fysisk reaktion. Men ofta det som krävs av oss för att vara lösningsorienterade när vi blir stressade är ju snarare kognitiv. Alltså vi behöver oftast lösa någonting i huvudet. Mm. Inte springa ut från mötesrummet och rusa 10 våningar, vilket kroppen förbereder sig för.
Ja, precis.
Och det vi hotade av idag, bara för att vi ska ringa in det innan vi börjar snacka, det är väl ofta då att vi känner att det är lite för mycket och det är svårt att sortera, att vi upplever höga krav på oss själva.
Ja, precis så är det ofta. Mm. Och det är det som är lite tråkigt med oss som människor, att vi kan starta den här stressresponsen utan faktiska hot. Vi kan starta den bara genom att tänka, så att säga, oroa oss för saker, så kan den här stressreaktionen gå igång och ligga på långa tider.
Precis, vi kan precis sätta igång den av våra tankar. Det behöver inte vara någonting som kommer utifrån. Men det kan ju vara en blandning också, att det är precis både utifrån och inifrån. Och det får ju en typ av, vad ska man säga, det får ju en fysiologisk liksom effekt i kroppen som går att mäta. Och det är ju det här, alltså här kan man ju, jag kan ju fylla i ett frågeformulär med frågor där jag kan sen få en uppfattning om hur stressad jag är. Den blir ju väldigt subjektiv, men det är ju mycket sånt som används nu ute på företag, såna här pulserande mätningar som går ut, men även att, ja, det går att mäta med att man skriver, men det går också att mäta det här i kroppen. Och hur kan man göra det? Eller på kroppen?
Ja, det finns ju lite olika sätt även där då, och då är det ju den här stressresponsen, finns ju 2 centrala delar. Dels är det ju nervöst påslag. Det finns ju en gas och en broms i kroppen. Och då är gassystemet, det sympatikus, som är igång när man är i stresspåslag.
Och det är nerverna som
nerver, precis, ja.
Står och brinner, eller vad liksom händer?
Ja, de ligger på. De flesta organ i kroppen har ju en gas och en broms, så att säga. Bland annat hjärtat. Och när gasen är igång så är det signalerat där till hjärtat att pulsen ska upp och vi ska slå kraftigare och så vidare. Och så motsatt när man är i bromsläge.
Mm.
Sen har vi ju hormoner då, som är den andra delen i stressresponsen. Det är ju adrenalin och kortisol och de här stresshormonerna som cirkulerar. Och då är frågan, hur kan man mäta de här då? Och då kan man göra det på olika sätt. Och då det mest stabila är ju EKG, att man mäter direkt på hjärtat. Om vi pratar icke-invasivt, man kan ju givetvis mäta hormonnivåer och sådär med provtagning. Men om man ska ha något kontinuerligt och kunna följa här i vardagen, så behöver man ju en stabil signal. Och då är ju lämpligt att mäta EKG på hjärtat då. Men man kan ju mäta även de här optiska metoderna på handleden till exempel. Och då är det ju, det man mäter är ju, man kan mäta på olika sätt, men pulsen i sig går ju upp när man stressar. Så man skulle kunna bygga ett system på att mäta puls, men det är ganska svajigt av olika anledningar. Pulsen går mycket upp och ner över dygnet och det påverkas av fysisk aktivitet. Så då finns det ett stabilare sätt att mäta, och det är via regelbundenheten i hjärtslagen.
Mm.
När man stressar går pulsen upp och så slår den mer regelbundet. Och när man är i återhämtning, har vi inte pratat så mycket om, men motsatsen till stress är ju återhämtning då. Mm. Som också har en fysiologisk förklaring. Och då är det i motsatta läget, när man inte är under stressbelastning, då har man en lägre puls som svänger mycket upp och ner. Och där kan man då mäta och översätta till ett stressbelastningsmått.
Och det vi kommer in på lite idag, det är det som kallas för HRV, alltså hjärtvariabilitet på svenska. Och det är inte antal pulsslag per minut, utan det är vad som sker egentligen emellan pulsslagen och regelbundenheten där. Kan inte du beskriva det?
Ja, precis. Så kan man säga. Och då har det att göra med det här gas och bromsen i kroppen igen då. När man andas in, vi tar andningen, för det är ganska tätt kopplat till andningen det här. När man andas in så går ju gasen, stresssystemet igång, och när man andas ut så går bromssystemet igång. Så de här står hela tiden och svänger fram och tillbaka i kroppen, följer andningen. Och det gör ju att pulsen svänger med andningen också. När man andas in så går pulsen upp, det kanske jag känner igen. Och när man andas ut så går pulsen ner. Så pulsen ligger och svänger upp och ner hela tiden med andningen och med andra variabler. Men däremot när man går över det här flyktresponsläget så går ju pulsen upp och ligger på en konstant nivå. Och då har man ju en låg variabilitet, men när man är i återhämtningsläge så har man en hög variabilitet. Och det finns olika mått som man kan ansätta på de här signalerna för att få det objektivt, så att säga.
Och det vi vill eftersträva är att det finns en balans mellan det här höga och låga läget, eller?
Ja, idealt vill vi ju, ja precis. Och då pratar man här med balans då. Det är ju, man vill ha tillräckligt mycket återhämtning i förhållande till den stress man utsätter sig för, helt enkelt. Det är ju enkla lösningen.
Mm. Och jag tänker på det här att hjärtat inte ljuger. Jag kan ju tänka mig situationen när man ljuger för sig själv, framförallt om stress. Man tycker att det är så himla kul på jobbet och man får så mycket ansvar och man blir sedd och det är ju engagerande område och sådär. Men så bara slutar man aldrig jobba och är i det höga stressläget länge. Hur visar det sig då i en sån här mätning?
Ja, det är ju inte svårare än så att man ser att man är i stressreaktionläge helt enkelt under långa tider.
Och det får jag flika in där, för det jag tänker ofta att den här typen av personlighet har ju ofta då, men som tränar jag som återhämtning, och så har man en jätteambitiös träningssatsning som ju också är en stress som ligger på. Och där kan jag apropå lura sig själv, att man tänker att träning är bra som återkoppling, men man ser inte riktigt själv att det är också en stress som också kan vara under arbetsdagen. Att man går och stressar över det här intervallpasset och man ska försöka tajma någon mellis för att få till det. Medan kroppen kanske behöver återhämtning. Men ja, fortsätt.
Ja, det här med träning är ju väldigt intressant. För just träning är ju väldigt effektivt just mot just att skapa återhämtning. Men då måste man ju inse att det är ju inte under träningspasset som återhämtningen sker. Utan det är ju ofta... Man får ju en stressreaktion under träningspasset, men den går ju ner efter träningspasset. Mm. Ofta till lägre nivåer än den var innan. Och sen lär sig ju kroppen då, om man tränar regelbundet så utsätter man sig för den här korta stressreaktionen varje gång. Vilket gör att den blir mindre och mindre över tid. Vilket gör att du sen när du utsätts för andra typer av stress i vardagen som inte är träning, så får du en lägre stressreaktion.
Mm. Så man blir mer stresstålig?
Ja, det kan man säga. Mm. Plus alla andra positiva effekter som träning har. Så träning är ju sån här supereffektiv. När man ska arbeta mot stress, helt enkelt.
Men när du beskrivit träning där då, för jag tänker, vi brukar bara prata om skillnad mellan motion och träning, att jag tänker att efter en jättestressig dag där jag har varit väldigt, väldigt stressad och känt mig upprörd och stressad, och att just då finns marginalerna kvar där för att utmana kroppen en gång till på det här tuffa träningspasset.
Nej, precis. Då kan det vara bättre med andra typer av återhämtning, mer lugnare typer.
Precis. Men precis i långa loppet, om man får till balansen, så är just precis, vi får hjälp med att hantera stress genom att vi tränar, men ibland när vi ligger på träningen så blir tajmingen lite tokig. Det måste finnas utrymme för att ta till sig den där utmaningen som träningspasset faktiskt utgör, om man kör hårt och inte bara går och flummar lite i skogen en stund.
Nej, men flummandet i skogen kan vara ganska nyttigt också då.
Ja, det var det jag menade, att det var kanske det man behövde då den dagen, men ja.
Och då kan ju vara kanske ett tecken på stress när man tänker så här, ja, det skulle jag ju gärna vilja, men det har jag inte tid med.
Nej, för jag måste köra mina intervaller nu, för jag ska köra Vasaloppet. Ja.
Men du är ju kopplad till en verksamhet där ni gör den här typen av mätningar för företag.
Ja, just det.
Vill du berätta lite om det?
Ja, precis. Nej, vi jobbar ju med, det är framförallt, vi vill ju inte vara ett mätbolag, utan vi jobbar ju med åtgärder. Vi vill ju hjälpa individer att få ner stressreaktionen, och då bygger vi det på mätning. Så vi erbjuder ju medarbetare på företag dels en kartläggning där man mäter sin stress under några dagar, och sen om man behöver hjälp och vill ha hjälp så hjälper vi individen med coachning då för att få ner stressresponsen och minska deras risk att gå in i väggen och så vidare. Och då bygger vi hela det på en mätbaserad approach där man just jobbar med mätning och sin stress under längre tid tillsammans med en coach då. på olika sätt.
Men det här är riktat till, förlåt, det är riktat till individ. Det är egentligen inte riktat till liksom på företagsnivå, utan ni jobbar gärna mot liksom individen och coachar Boel med hennes liksom stressnivå.
Precis.
Sen kan det vara att det kan handla om vad hon gör på jobbet såklart, men det är riktat till individ.
Mm. Så är det, individen är i fokus för oss. Ja.
Precis, ni heter Linkura.
Mm.
Och jag tänker på, nej men för att det blir mer och mer populärt med olika funktioner där man just mäter och man säljer det här till företag. Och då har vi också resonerat här att men då är det ju egentligen ganska meningslöst om man inte gör något åt det. Och då låter det ju förhoppningsfullt att ni har kopplat ihop åtgärderna med själva mätningen. Men hur funkar det då? Och när, nu är inte du chef eller ledare på de företag där det här görs, men finns det ett motstånd hos en del medarbetare att bli mätt?
Ja, det varierar ju. Det är inte, de flesta, det är ju frivilligt givetvis alla insatser. Så, men de flesta är ganska intresserade av att mäta. Mm. Däremot kan man ju hamna i den här diskussionen givetvis om vems är ansvaret. Om det kan ju finnas, om vi nu ska prata lejon då, som de här stressorerna. Det kan finnas riktiga lejon på arbetsplatsen. Det kan finnas problem med kanske ledarskap. Det kan finnas problem med trakasserier. Och, alltså riktiga sociala arbetsmiljöproblem. Mm. Då är det klart att man ska jobba med dem också.
Mm.
Så i vårt fall så kartlägger vi ofta, eller vi kartlägger de här situationerna. Och finns det den typen av problem så får man koppla in andra åtgärder medan vi jobbar mot medarbetarna. Så bästa lösningen är ofta att man jobbar på båda fronterna.
Mm.
Men det pratas lite för mycket, kan jag känna, om alltså arbetsgivarens ansvar i de här frågorna och lite för lite om medarbetarens ansvar. Arbetsgivare är lite försiktiga för att lyfta de här frågorna. Att det finns även ett ansvar hos medarbetarna att få den återhämtning man behöver för att kunna göra ett bra jobb. Mm. Och då är det, tycker jag att det är viktigt att kunna som arbetsgivare ge verktygen till medarbetarna för att kunna jobba med den egna situationen.
För att, om jag förstår det, du ska få beskriva hur den här mätningen går till. Men den illustrerar ju verkligen vad som sker 24-7 så att säga. Så att då kan man ju också se att vad som sker utanför jobbet. Vilket då, ja, och då kan ju individen få en, sen kan man ju välja att göra vad man vill med det. Men man får ju en tydlig bild av att okej, jag återhämtar mig faktiskt inte ordentligt under helgen till exempel. Om man mäter på en ledig dag, om man är ledig på helgerna. Men det ser också, ja, det ser vad man gör på jobbet och det ser vad man gör på fritiden. Och det blir ju lite intressant då om man ser att Boel återhämtar sig inte alls när hon är ledig. För hon sover inte, hon är ute och dansar.
Det gör oj.
Ja, sent på kvällar och nätter. Och det blir lite intressant då, för att det är klart att det kommer påverka din jobbprestation. Sådär. Mm. Men den,
och då är frågan så här, ska min arbetsgivare lägga sig i mina sömnmönster?
Ja.
Ja, och det vet jag inte om de ska. Men jag kanske borde ta ansvar för det. Och det är ju åter till dig då, som du säger, att individen har ett ansvar själv. Hur tycker du att det ansvaret ser ut?
Ja, det är ju lite komplicerat det här. Vi får ju ändå lön för att göra ett jobb. Så det är klart att vi ska ta hand om oss på vår fritid, så att säga. Men det är återigen den här frågan om var problemen består i. Om det finns faktiskt arbetsmiljöproblem så ska man jobba med dem. Men jag vänder ju hellre på det som att se, vår vision är ju att du som individ ska få ett stöd i vardagen. Och din data ska ju stanna hos dig, så att säga.
Mm. Så det är ingen annan som ser mina mätvärden?
Nej, precis. Mm. Och vi vill ju ta det ännu ett steg längre, att till och med datan ska finnas hos dig, lagras rent fysiskt hos dig. Och du ska kunna använda andra hälsoappar, lagras rent fysiskt hos dig. Och sen ska du låna ut den datan till exempel oss då, som bearbetar den med olika typer av metoder, återkopplar det till dig för att ge verkningsfulla insikter.
Och då blir det inte den här känslan av att nu ska storebror se mig dygnet runt, utan det är jag som frivilligt kan få den här datan som jag sedan äger själv.
Ja, precis.
Ja, det är den inställningen gillar jag.
Ska vi förklara hur den här mätningen går till? För jag har ju gjort en sån här mätning och hade fantastiskt nytta av den när jag gjorde en sån. Som då kallas det för HRV-mätning,
ja,
eller hur?
Precis.
Ja, och hur går det till? Vad får man fram?
Ja, man bär ju helt enkelt en EKG-mätare då.
Mm. Det är alltså något runt bröstet?
Runt bröstet, precis.
Mm.
Antingen ett band runt bröstet eller en liten klisterlapp som man klistrar på bröstet. Och så lagrar ju den EKG-signalen i din vardag då. Till exempel under några dygn när man gör en sån här kartläggning. Men man kan ju bära den under längre tid om man jobbar med stress under längre tid.
Räcker några dygn, jag tänker, för att se ett mönster i hur jag lever?
Ja, för att göra ett första nedslag i din livsstil och se din basnivå i den här stressbalansen så räcker 3 dygn.
Mm. Och vad det här med att hjärtat ljuger och så, att vår Vad skulle du säga som varit ute och gjort det här en del? Ljuger vi oftast för oss själva? Eller är väldigt många väldigt medvetna om att de lever med för mycket stress?
Det är väldigt blandat det där skulle jag säga. Det är nog lika många på båda sidor där. Det finns ju ett tydligt förnekelsedel i det hela. Många som inte är medvetna om att de är i risk. Men det är också många som är medvetna om att de är i risk. Men inte kanske har verktygen för att jobba med det.
Mm.
Och det är ju där jag känner... Nu kanske vi kommer ifrån frågan här, men just hur ska man arbeta med den här typen av grupp med mätning för att kunna få folk i rätt riktning?
Ja, berätta.
Det handlar ju mycket om, det är olika saker. Det första jag brukar prata om när jag är ute är ju att man ska förstå den här stressresponsen. Känna igen den i sin egen kropp. Det kanske man inte behöver en mätare för att göra, men många behöver en mätare för att lära sig känna igen när man är i stressresponsläge. För när man börjar känna igen sin egen reaktion i vardagen så kan man också börja jobba med situationen. Man kan känna igen när man hamnar i de här lägena och kan jobba med det på andra sätt. Eftersom allting startar i hjärnan så kan man jobba med situationen på ett annat sätt om man är medveten om när man är i de här lägena man inte vill vara.
Är det att man blir varse då såna här saker som att man blir lite stingslig och irriterad om man inte har sovit tillräckligt? Är det sånt?
Ja, fast det där är ofta lite senare då. Det är när symptomen börjar komma. Om man har varit i stressresponsläge för länge helt enkelt så börjar man se olika tecken på att det inte står rätt till. Där finns det ju bra skattningsskalor för övrigt. Vi har ju Karolinska skattningsskalor där man svarar på frågor om man börjar se de här tecknen på koncentrationsproblem, sömnproblem och så vidare. Men då har man kommit en bit till. Ännu bättre man kan jobba tidigare redan när man, alltså innan man börjar utveckla kroppssymptom på stressen. Känna igen vilka lägen du slår igång ditt stressrespons. Är det vissa situationer i din vardag, vissa tidpunkter på dygnet och så vidare. När du lär dig att se det så kan du jobba med de situationerna på ett annat sätt.
Jag kan ju bjussa där på hur det var för mig. Det var ju att jag tänkte att ja, men när jag går från jobbet, då är jag ju lugn. Men det var ju snarare så att det uppstod, alltså jag hade en stresstopp när jag skulle försöka hinna till då dagis som det var då. Där fick jag en stresstopp, medan jag var otroligt lugn förmiddagar på jobbet när jag inte hade möten. Alltså då, det var som att jag inte sov, för jag vet att jag var väldigt produktiv och hjärnan var på. Men då var jag i väldigt bra balans och harmoni, medan när jag tänkte att nu går stressen ner. Och sen när jag kommer innanför dörren hemma så är jag inte kanske som en typisk ibland då småbarnsmamma, utan då går stressen rätt ner och jag bara blir total lugn. Men det var en eye-opener för mig, så att det har faktiskt gett mig verktygen att jobba med mitt mindset runt hur jag tänker när jag går från jobbet och ska till dagis. Så att jag tror att skulle jag göra den här mätningen nu så skulle jag vara grön, eller man ska säga, under den perioden. Så det var väldigt värdefullt, för jag var omedveten om det.
För då lärde du dig något slags verktyg för hur du kunde just lämna jobbet,
ja,
och låta det vara till nästa dag, eller?
Nej, det var stressen runt bara att ta sig till dagis. Det var någonting med det, att jag inte gillade den passagen. Och den stämmer också ganska väl med att man ofta har en dipp på eftermiddagen, för det är ju runt 3-4, och det är ganska vanligt att man inte är på topp då. Det har ju kanske inte med någon forskningsbaserad fysiologisk mätning att göra. Men så har det varit för mig. Jag efter mitt sämsta humör då. Och så var det just då. Så att, men då var det just att jag gjorde en mätning. Som ju var... Ja, gjorde mätningen. Men det var inte lösningen. Utan det var ju vad jag gjorde med resultatet jag fick. Men jag blev varse om någonting som jag inte visste innan. Så.
Nu blev jag sugen på att mäta.
Ja,
det var inte innan.
Ja.
Ja, men jag tror att det är det där konkreta värdet som när någon kan berätta om det. Mm. Har du fler sådana exempel?
Ja, jag skulle gärna vilja lyfta motsatsen också, det här med återhämtning. För det riskerar att bli lite flummigt när man pratar om återhämtning där ute. Så även där, om man kan börja i andra änden, vad betyder återhämtning rent fysiologiskt?
Mm.
Och det är ju egentligen ganska enkelt. Det är ju när man inte är i stressresponsläget, man är i basläget, man inte har hormonpåslaget och när man är i bromsläget. Så även där är ju tricket att helt enkelt lära sig hitta de situationer när hjärnan inte går igång för att få återhämtningen. Så det är samma typ av insikter som behövs där. Vilka situationer i min vardag hamnar jag i, eller är jag i återhämtning, och kan jag få till mer av det helt enkelt?
Mm.
Och har man en mätmetod som grunden för det så kan man enklare hitta de här. För det är inte alltid, det behöver inte vara yoga eller meditation, det kanske passar för vissa, men det kan vara helt andra typer av sätt att hamna i återhämtningsläge.
Kan det vara att man läser en bok eller umgås med någon man gillar?
Ja, ja, givetvis.
Mm. Så att det behöver inte vara så krångligt.
Nej, precis.
Mm. Ja, det är jätteintressant att höra just vad det är för upptäckter folk gör. Jag menar, du ska inte avslöja individuella personers berättelser, men sånt som ni ser är vanligt helt enkelt. Vad är det vi missar lite så som du berättade nu? Vad är det man tror att man inte är stressad men är det? Och tvärtom, liksom, vilka typer av... Alltså, hur kan det vara enklare att få in återhämtning i livet?
Mm. Mm, och det är ju väldigt, som sagt, man tjafsar inte riktigt med de här resultaten för att de är... och nu kanske vi kommer in på just det här med att det finns ju enormt mycket pryttlar där ute, alltså så kallade wearables. Och jag läste någonstans, Willis Tower Watson har gjort någon undersökning där det är 71% av anställda i tillväxtekonomier och 51% i utvecklingsländer. Och de använder sån här bärbar teknik av olika slag. Boel har ett, vad har du där, vad heter det?
Ja, den mäter egentligen bara hur mycket jag rör mig.
Ja, den mäter hur mycket du rör dig. Men jag vet att det finns några där band som också mäter hur man, alltså, eller påstår att de mäter hur man sover. Jag gillar, måste ibland testa utifrån mitt jobb lite olika grejer, så att jag... Eller jag väljer att göra det. Så jag hade någon, jag laddade faktiskt ner en app som skulle mäta hur jag sov. Och jag trodde ju inte på den, men jag gjorde det ändå. Alltså, och la den vid sängen. Jag brukar inte ens ha mobilen i sovrummet. Men det gick av på flight mode. Och det finns ju väldigt mycket sånt här gris i mojs. Så. Och det finns även, vet jag, att man kan sätta fingret bakom den här, vad heter det? Ja, ljusgrejen på min iPhone då. Och påstås kunna mäta det här HRV där. Vad kan man mäta och vad kan man inte mäta egentligen i den här djungeln?
Ja, det är inte helt fel att det där lysa genom fingret med mobilen. Det är ju samma signal som Apple Watch och alla klockor alltså lyser. Det är samma princip, den här optiska metoden. Mm. Så det är egentligen en fråga om kvalitet, kan man säga, signalkvalitet. Nu blir jag lite ingenjörig här kanske, men
okay.
Rent fysiologiskt finns informationen där ute i fingrarna och kan gå att mäta. Men den här signalen är ganska störningskänslig, så när du rör på dig så, och du kan inte gå med fingret på mobilen hela tiden.
Det är
den
delen. Mm.
Apropå det så kom ju Apple Watch precis för någon vecka sedan med sin, kanske ni såg lösningen, att man kan mäta EKG från klockan. Man sätter andra handen mot klockan då för att mäta, då får man en sluten cirkel. Samma princip som man håller på gymmet. På,
ja, just det. Mm.
Så egentligen är det inget fel på de här signalerna. Förutom att de är väldigt känsliga och kanske svåra att använda i praktiken ute i vardagen. När man rör på sig till exempel.
Kan det bli att mätningen, alltså jag gör en mätning och håller precis rätt. Och så gör jag en mätning nästa dag och håller lite fel. Ja, och så blir det, får jag väldigt lustig.
Så kan det vara. Mätning. Och sen är de lite trubbiga de där signalerna också. En EKG-signal till exempel, ja, ni vet hur den ser ut, den är väldigt skarp. Man får en väldigt tydlig topp när hjärtat slår. Ute på fingrarna så är det ganska trubbiga signaler som svänger hit och dit. Och är svåra att få exakta mått på, men... Men tillräckligt bra så i vissa fall. Så man, det är inte helt hopplöst skulle jag säga.
Alltså om man mäter konsekvent bara på fingret så får man väl någon typ av, inte helt exakt, vad ska man säga, kvantifierbart. Men kvalitativt så mäter jag ju på samma ställe hela tiden. Jag tänker om man väger sig på en våg som visar fel. Så ja, väger jag mig över tid så visar den alltid fel. Men jag ser förhållandet trend. Mellan, ja man ser trend lite så. Men jag tänker så här, som mäter sömn är väl kanske en väldigt vanlig grej som folk... Ja, vill ha koll på.
Sömn är svårare helt enkelt. Där pågår det ganska mycket spännande hokus pokus kan man säga i den här branschen. Ska man mäta sömn på riktigt professionellt sätt så måste man ju mäta med EEG, alltså mäta hjärnaktivitet på sömnlabb. Men där har det gått lite överstyr kan man säga med sömnappar. Vi som jobbar med EKG, vi är i någon sorts gränsland där det börjar bli okej, för då kan man mäta stressbelastning under sömn. Det finns det ju ett värde i så att säga. Men många av de här apparna som kommer bygger ju på ren rörelsemätning. En accelerometer till exempel. Eller man lägger något i sängen som mäter hur man rör på sig. Och så hittar man på en massa mått baserat på det. Så sömndjup och sömncykler. Och, så där händer det väldigt mycket spännande och tveksamma grejer kan man säga.
Så man har, ja, man rör på sig mycket när man drömmer. Så kanske den här klockan eller mätaren tror att man är vaken.
Ja,
sånt. Och det kan ju vara värt att veta. Jag har hört flera liksom versioner på det här att man... Man blir stressad av att man ser att man har sovit dåligt, och vissa nätter kan det vara att man tänker att usch, jag har sovit dåligt, titta på den där och den säger nej, men du har sovit jättebra. Och jag tänker att, vi pratar också ofta om det här, men kommer bort från det här att känna efter i kroppen och magen vad som är bra. Men ja, så det vi är ute efter är ju lite så här, vad kan vi mäta med vad? Alltså vad är, och det här kan vi ju ta rent fysiologiskt men också lite så här filosofiskt. Och vad tror du, vart är det här på väg? För du håller ju verkligen koll genom det du jobbar med. Håller ju koll på vad som finns på marknaden men också hur trenden ser ut den senaste 10 åren när du har jobbat med det här. Men vart är vi på väg med mätandet?
Ja, jag hoppas ju vi är på väg mot någonstans där det inte bara handlar om mätning just, utan där man kan sätta signalerna i ett sammanhang. Börja koppla på intelligenta system för att ge bättre rekommendationer och insikter baserat på mätdata. Det är väl, jag tycker det börjar röra sig, men det har gått ganska trögt där. Men det finns ju så mycket, det är ju min personliga stora drivkraft, att det finns så mycket information i kroppen som vi inte känner till och som man skulle kunna skapa mycket värde om man lyfter fram bland annat stressmätning. Men det är egentligen alla våra, eller många av våra kroniska sjukdomar, alltså diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, alla de här tillstånden utvecklas ju under ofta långa tider, många år liksom. Och den informationen finns där inne i kroppen. Kan man lyfta fram den med mätteknik och koppla på, låt oss kalla det för artificiell intelligens här då, för det, som det är däråt det är på väg. Att koppla in en tolkning av de signalerna och återkoppla dem till dig, för att på det sätt du behöver få informationen, för man vill ju inte stressa individer och så vidare, utan tolka den här informationen och återkoppla den till individer för att på ett tidigt stadium kunna undvika att hamna i sjukdomssituationer. Det är ju framtiden helt enkelt. Mm. Så mätdata där är ju bara en input i det systemet, men en ganska viktig del så att säga.
Men jag tänker mycket till exempel inom diabetes, så kan det verkligen vara livsavgörande och kan underlätta så enormt om man kan få data på ett smidigare sätt än hur det kanske har varit historiskt, att man ska liksom ta något värde, att det bara finns i min telefon, så gäller det att det är ett tillförlitligt system. Men jag tänker också att om vi tar hjärt-kärlsjukdom då till exempel, så säger jag att man är 20 år gammal och man har just då väldigt låg risk, och sen så börjar man äta massa snabbmat och så får man liksom någon så här parameter som man ser att nu börjar den här faktiskt öka här hos dig. Alltså det är ett verktyg, men jag tänker att wow, det är igen mer information som vi ska ta till oss och förhålla oss till. Och precis, det gäller att man då mäter rätt saker, och som du säger också det här, det som är så viktigt att jag faktiskt också förstår att jag kan göra någonting. För att jag menar, och så här, ah, du har en jättehög risk att det här kommer hända, men du kan inte göra någonting åt det. Det känns spontant som en koppling lite till klimatet som många känner på individnivå, att vi ser det här men vi känner ingen tydlig koppling hur vi själva kan bidra.
För
det
blir jättestressande.
Att, ja, jättestressande. Att, men det som du pratar om är ju ett helt system, att vi får data som ger värde.
Men de arbetsgivare ni jobbar med, jag tänker det här med återhämtning är ju något som oftast för sig går på, alltså utanför jobbet. Hur resonerar arbetsgivare? Har du hört något klokt? Har du hört något som inte är klokt? Kan man erbjuda återhämtning på arbetstid?
Ja, det är ju en bra fråga. Jag skulle vilja säga att det är inte så när man pratar återhämtning så faller man lätt in i det här. Vad är återhämtning? Betyder att man ska ligga på soffan och så vidare.
Mm.
Men om man har det här fysiologiska tänket kring återhämtning, så inser man att det kanske inte är där man kan mycket väl återhämta sig på arbetstid. Alltså i bemärkelsen att man inte utsätter sig för samma stressreaktion helt enkelt. Det behöver inte betyda att man vilar så att säga på jobbet. Så, men visst, helt klart så är det bra att kunna rekommendera den typen av alltså, mer riktad återhämtning under arbetstid. Och där olika arbetsgivare har lite olika bilder över det, men det är väl min starka rekommendation att man verkligen har rutiner och strukturer för att kunna erbjuda den typen av återhämtning under arbetstid också. Men sen också lämna över det ansvaret ganska mycket på individen också, att göra mycket, få till mycket återhämtning på fritiden också.
Mm.
För det är ju där jag ser mycket av det stora problemet idag, är ju egentligen, alltså med stress, med utmattningsproblematiken och så vidare, är ju egentligen inte, man ska vara försiktig och generalisera här, men det handlar ju egentligen inte så jättemycket om att vår arbetssituation har blivit så mycket sämre, utan det har ju att göra med att vår möjlighet till återhämtning har blivit så mycket sämre. Att vi inte får den återhämtning vi behöver på fritiden. Och det finns ju massa olika anledningar till det med uppkopplade samhället och så vidare. Att man inte kommer ner i varv helt enkelt som man gjorde tidigare.
Det där känner jag verkligen igen. Att man inte stannar upp och reflekterar över att allt det som man gör på fritiden bör ge återhämtning. Att det man behöver kan vara något helt annat än det man har planerat in. Men och här är det så många krafter som drar, att vi kliver ut och så matas vi med saker som andra gör och som det ser ut som att man nog borde göra och som ser härligt ut, men när man reflekterar så landar man kanske i att det jag får mest återhämtning av, det är helt andra grejer. Och där tänker jag också att den här, om man tänker tillbaka till återhämtning på jobbet, att har man en sån här mätare på sig, så om man mäter den under en arbetsdag, då kan man ju faktiskt se också kanske att, men gud, där var det ju väldigt lugnt och skönt, vad gjorde jag där? Och då kanske det var att jag gick ut och tog en promenad, satt ner och åt lunch med kollegor, att man hittar dem där och så ser, hur kan jag få in mer av det? För det behöver, som Boel säger, det är inte automatiskt att göra mindfulness, yoga, ligga på soffan. Det kan vara andra saker som är lite otippade. Så.
Ja, och du berättade ju nyligen själv att du såg ett mönster, att när du fick jobba ostört, uppfattade det som, utan en massa möten, då var du lugn. Så det var väl kanske ett slags mini-återhämtning, eller man ska kalla det för. Då kan jag tänka mig att om jag skulle få hjälp med en sån här mätning och se att jag planerar in för mycket i min arbetsvecka. Mm. Jag hinner aldrig med allt. Mm, jag kanske bara ska skala ner förväntningarna på vad jag kommer att leverera. Och då signalerar det till omvärlden.
Mm.
Ja, för det är något som jag faktiskt tänker att jag borde göra själv.
Mm.
Jag är hela tiden lite tidsoptimist. Och det blir ju stressande.
Mm.
Så att det kanske är sådana insikter man kan få. Och då blir ju det slags... Är det rätt att säga återhämtning då? Att jag faktiskt får göra mitt jobb i lugn och ro?
Ja, det kan man väl säga, tycker jag. Det är ju en kontinuerlig skala, som sagt. Det är ju hela grejen här, att man ligger högt eller lågt. Det handlar ju om att komma ner på den skalan.
Mm.
Sen är det ju ingen svartvit gräns mellan stress och återhämtning. Men ju lägre du är på den, desto bättre. Då kommer man ju in på det här med positiv och negativ stress, som är sån här väldigt sån där ord som man ofta får höra.
Mm.
Som det råder lite delade meningar om. Och, det kan vara bra att kanske reda ut det.
Ja, gärna. Rent fysiologiskt, positiv och negativ stress. Vad är skillnaden då?
Som jag ser det, så är det ju... All stress är ju en belastning. Jag säger inte att stress är negativt, men all stress är en belastning på kroppen, så att säga. Och då är det bara en fråga om hur hög den belastningen är då. Och är du i ett sämsta läget, när du är i negativ stress, du kanske saknar kontroll och du verkligen inte trivs med situationen, så då har du väldigt högt påslag. Det är det typiska negativa stressläget. Men gör du någonting som du upplever som stimulerande eller roligt i ett flowläge kanske, då är du ju i en positiv stress. Då är det ju en mycket lägre belastning, men fortfarande en belastning. Men en belastning som inte behöver balanseras med lika mycket återhämtning, men fortfarande en belastning.
Jag brukar rita när jag föreläser om stress, de här tre cirklarna, att det är grönt och sen är det blått och rött. Och rött är den här negativa stressen, och det blåa, det är när det är så här, man taggar till för en utmaning. Och att man vill ju aldrig sträva efter att vara i det röda, alltså negativ stress. Och det kan hända att man behöver tänka annorlunda runt något som upplevs väldigt stress, för att det ska kännas som en spännande utmaning istället för som magknip. Lite så att man kan få kartlägga, och det kan man göra utifrån, när man gjort sådana här mätning, så kan det vara lätt att kartlägga när jag känner vad, och kan jag ta bort det, eller måste jag förändra mitt, är det något som jag alltid måste göra, då måste jag förändra mitt förhållningssätt till det. Men precis, vi behöver, även om det är en spännande utmaning, så behöver vi behöver komma ner i återhämtning från det också. Och det är väl väldigt många som är väldigt mycket utmaning ibland, och det dessutom också slår över till att bli negativt, och så är man väldigt sällan, nu ritar jag eller med handen, men ner i det gröna, det lugna återhämtningsförfarandet. Och jag tänker just där att jag tror att det är många som skulle ha ett stort värde av att inse att man tänker att man har haft en helg, och man tänker att man har varit ledig, men man känner sig inte riktigt återhämtad, just för att det ofta är så mycket aktiviteter som man lägger på och tänker att man bör göra. Att där skulle en sån här mätning för många bli en riktig, riktig käftsmäll, när man ser att oj, det är inte så konstigt.
Jag tänker att det skulle kunna vara för mig då en morot också, att jag tänker, för det är lätt att hamna i någon duktighetsläge. Lite som du är inne på, helgen. Då ska jag hinna med att fixa i trädgården, och jag ska hinna med att göra ditten och datten med barnen. Om jag då såg att när jag verkligen var i återhämtningsläge var när jag spelade kort med barnen, och inte när jag körde dem till aktiviteter eller fixade i trädgården. Eller faktiskt i trädgården också. Ja, men då skulle jag kanske mäkta med att ge mig själv större utrymme för det. För då skulle jag kunna säga att det här är bra för mig.
Mm.
Och inte någonting som jag behöver prioritera bort. För det är inte på viktighetslistan.
Liksom. Mm.
Kan det vara så? Ser du att folk reagerar så på sina mätvärden och med hjälp av er coaching?
Ja, det skulle jag säga. Så det är mycket en fråga om kontroll, skulle jag vilja säga också. När man är i det här lite jobbiga läget, att man inte kommer till rätta. Man känner ju att man är i stressrespons för långa tider, men man har inga bra verktyg att komma ur det. Så är det ofta en fråga om kontroll. Alltså att göra små saker som känner att man får kontroll över läget. Det är ju ofta nyckeln för att komma ur det. Få in någon typ av enkel rutin för återhämtning. Få in någon enkel rutin för fysisk aktivitet. Börja känna igen sin egen fysiologi. Då börjar man få kontroll över reaktionen. Du har inte stressen kontroll över dig, utan du börjar få kontroll över stressen. Och då börjar man kunna vända de här spiralerna och gå uppåt istället för neråt, så att säga.
Just det. Så det är ett väldigt bra sätt att mäta då, om det ger individen kontroll. Lite också kopplat till vad du sa, att man äger sin data. Det är ingen annan som liksom spanar på en 24-7. utan man ska hitta redskapen för att själv kontrollera sitt liv egentligen, för det är ju det handlar om.
Mm. Ja. Vilken, om man tänker på framtiden, du uttryckte en förhoppning om att vi använder data men också använder den konstruktivt på ett sätt så att vi faktiskt kan få hjälp med åtgärder på det som vi upplever som problem. Men vad tror du är nästa wearable trend som kommer?
Ja, wearable trend. Det är återigen det här med tolkningen som måste komma. Det är ju ingen ny wearable jag tror kommer komma, utan det är mer vad vi gör med datan. Att vi kopplar på artificiell intelligens på data och börjar säga saker om data som vi inte har gjort tidigare. Det är den tydliga trenden. Annars ser jag väl ingen ny mätmetod. Det börjar ju komma en del, alltså EEG-mätningar, hjärnmätningar, återkoppla den typen av mätningar, men det har inte riktigt slagit igenom.
Men vad då, finns det idag att man kan mäta hjärn, vad heter det, hjärnfrekvens eller hjärn, vad är det man mäter?
Ja, det är ju EEG, olika, alltså, ja.
Vad som händer i hjärnan.
Ja, precis.
Finns det liksom något köpbart som en vanlig människa har råd med?
Ja, eller? Det finns det. Det finns olika hjälpmedel, till exempel för meditation, återkoppla i realtid, hur hjärnan påverkas av meditationen för att lära sig meditera bättre och så vidare. Den typen av verktyg finns det ju. De har inte riktigt slagit igenom och jag är lite osäker på själva tekniken där bakom. Men, ja, det.
Jag tycker jag kan dra slutsatsen i alla fall att det här att bära saker på mig, ja, men det kan ju vara en kul grej att testa, men vi ska nog sila lite vad olika appar kan ge oss. Och framförallt om mätandet i sig stressar oss, då är det varningsflaggor upp. Utan jag tror att det kan vara bra att göra det då antingen på jobbet tillsammans med en bra partner som ni, som ger också den här hjälpen att göra någonting av det, som kan coacha och peka i kloka riktningar. Eller kanske att man bara snackar med kompisar. Men jag tror inte att det är så bra att bara mäta och stirra på siffrorna. För då kan man ju fastna i ett dåligt läge.
Ja, men just det här att jag mäter därför att. Ja. Alltså den här datan kommer hjälpa mig att. Så att inte säga, nu tar jag reda på, nu ska jag ha en jättehektisk vecka på jobbet och jag kommer inte kunna göra någonting åt min sömn. Nu ska jag mäta hur jag sover. Alltså, utan att man har en intention att faktiskt agera på datan. Jag fick en sån här värsta idé nu. Jag tänkte så här, tänk om jag hade en mätare som mätte av mina näringsnivåer i kroppen. Som gick till en app som skapade en inköpslista på mat till mig. Det här vill inte jag ha, säger jag bara. Jag vill välja utifrån smak. Men jag tänkte, det här är en sån här typisk grej som tänker så här, ligger långt i framtiden. Men någon skulle kunna. Men jag tänker också vilka fantastiska grejer vi kan göra utifrån att faktiskt rädda liv och underlätta för människor som faktiskt har, om man säger, man ska inte förminska, men jag tänker som till exempel diabetes, att man kan stötta med sådana saker. Och de folklivssjukdomar som vi ser är ett jätteproblem just nu. Om vi kan göra någonting där så känns det otroligt faktiskt värdefullt att kunna mäta också.
Extra intressant om man kan förebygga de här tillstånden då. Ja. För där går det ju lite långsamt tyvärr i sjukvården som fortfarande är väldigt reaktiv.
Ja.
Just kunna mäta under den här perioden där sjukdomen utvecklas och kunna bromsa den med kanske enklare livsstilsaktiviteter och enklare åtgärder. Mm. Där finns det väldigt mycket att göra.
Saknar vi kunskap och data där egentligen, eller är det huret som är ett problem, tror du?
Ja, det har inte funnits den typen av, nu, det är först nu bra wearables börjar komma liksom, som kan mäta de här signalen, EKG-signal till exempel, kunna mäta den i vardagstillämpning på stora friskgrupper. Det har inte funnits tidigare, och det är först nu man börjar se, när man mäter den typen av data så kan man börja jobba med det på ett helt annat sätt. Och även när det börjar komma till exempel en väldigt intressant kombination är till exempel att koppla ihop blodprover och genetik och wearables helt enkelt. Då får man ju tre sådana här stora nyckelområden för att kunna jobba förebyggande med. Då har man sannolikhet för olika sjukdomstillstånd och man har blodet, finns ju väldigt mycket information i, och med, i wearables och EKG-signal till exempel. Har man den typen av data och kan koppla på artificiell intelligens så kan man ju se väldigt spännande och intressanta mönster som man kan förebygga sjukdomar på ett tidigt stadium.
Men att kabla ut ett sånt system på stor nivå eller liksom bland breda massor av människor, då känner jag att det blir Orwellskt.
Ja, det är det beror
på vem som styr det, eller hur?
Ja, och hur man återkopplar information och vem som äger data och så vidare.
Ja, vem som äger
det är ju den stora
frågan. Någon går in på en mataffär och plockar på sig någonting transfetter och det bara, red alert, du får inte köpa det här för att det är kopplat till ett stort system. Du får bara köpa morötter idag.
Ja, eller att du kliver in genom företagets dörr och får veta att nej, men du verkar inte vara så engagerad idag.
Fått bara jumpa
skor i handen. Det här behöver du jobba på ifall du ska fortsätta här hos oss. Nej, men alltså, vi kan se dem här.
Ja, nej, men data ska finnas hos dig. Du ska äga din data fullt ut. Det är ju centralt i den visionen, annars blir det läskigt.
Och här har vi en utmaning. Så att det finns massor med bra, finns massor med läskigt och det är upp till oss hur vi gör i framtiden. Ja. Eller hur?
Jätteintressant. Tack för att du kom hit och redde ut lite begrepp och berättade vad som händer.
Ja, tack själv.
Det var jätteintressant. Jag är plötsligt sugen på att göra en sån här mätning. Det var jag inte innan.
Ja. Nej, du ser. Det händer grejer. Ja.
Ta hand om varandra där ute och hörni, berätta gärna för oss vad ni vill mäta och inte mäta och hur ni gör med stress framförallt. Hur ni förebygger. Har ni hittat mönster i era liv som ni har lyckats liksom, få er att förändra?
Och jag skulle vilja veta någon så här otippad återhämtningsgrej som någon gör. Otippad återhämtning. Så kanske som ni gör på arbetsplatsen men också gör privat. Som är lite så här, det här är lite otippat men det får verkligen mig att känna mig lugn och i harmoni.
Mm.
Och så tackar vi Agda Media för den här produktionen. Och så hörs vi vidare i sociala medier och nästa avsnitt.
Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.